Du lyssnar på podcasten Skolsverige som finns på skolsverige.com, på iTunes, på Acast och ja, kanske någon annanstans på internet, vad minns jag. Den här veckans avsnitt handlar lite om lärare och elever och liksom berättelser om lärare och elever och så, kan man säga. Ja, jag får nu i förväg, vi får se vart vi landar. Yes, vi ska säga redan från början att vi spelar in det här avsnittet utomhus, därav lite annorlunda ljud. Det får ni bara leva med. Det är den tiden på året när man måste spela in podcaster utomhus. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Kul att se dig igen, det var ett tag sedan.
Det var ett tag sedan, vi har varit var och en på vårt håll, höll jag på att säga. Har vi sett sen, när sågs vi senast?
Minns det? Måste ju vara typ 2 veckor sedan, 2,5 veckor sedan och så.
Ja, eller 3.
Eller 3, vem vet, jag minns inte.
Nej, inte jag heller, men så kan det vara, så kan det vara. Det är ändå snart dags, det är bara 9 skoldagar kvar, så du när vi träffades.
Ja, 9 riktiga skoldagar, om man räknar bort det larviga dagar. Nej, alltså jag tänker lite så här, där med vi spelar in utomhus. Det är lite som du vet, när eleverna kommer och vill ha lektioner utomhus, för att de bara vägrar vara inne. Det känns inte som att det funkar.
Nej.
Är du med om det? Att de kommer säga, kan du göra det utomhus? Ja, precis.
Absolut, och jag säger alltid nej.
Är det så? Ja. Jag försöker säga nej, men jag inser också att så här, man kommer till en punkt där det nästan funkar bättre. Eller så. Och då tänker jag att det här är lite samma sak.
Ja, fast jag säger nej av den enkla anledningen att det de ska göra oftast för mig är ju inte saker som är så bra utomhus.
Nej, alltså för mig är det kanske vanligast associerat med så här, när vi har matte liksom så. Mm. Och då tänker jag så här, är det någonting som vi ska göra tillsammans där jag behöver liksom ha genomgångar eller där vi behöver så. Mm. Då säger jag kanske nej, men när det, liksom, när det passar mig mer så här, idag tänker jag att ni ska träna vidare på den här grejen i boken liksom så. Eller så. Eller då ska du få träna inför en diagnos eller så. Sådana grejer, då tänker jag att det kan de gott och väl göra. Liksom lite här och var. Eller så.
Bara de gör det.
Ja, men jag tänker ändå att det brukar. Ja, jag vet inte. Jag tänker, ibland tänker jag att det är bättre att jobba med sådana strömningar än mot sådana strömningar. För de, vet du vad som bara säger, jag orkar inte vara inomhus. Människorna, ja. De får ju inte jättemycket gjort om att sitta med sätter ner inne heller.
Nej, det är
tänker
sant.
Jag egentligen.
Nej, men det är
det låter som att jag har världens lägsta ambitioner, men det har jag inte.
Det vet jag att du inte har.
Resultat jag. Ibland.
Ja, jo, det förutsätter jag att göra. Annars skulle liksom, det vara ganska meningslöst att ha det här jobbet vi har. Jag låter som vanligt som sån här konservativ och sträng. Vilket jag tycker är roligt.
Ja,
för det är inte det jag tänker mig själv att jag är. Men det är jag nog ibland. Ja,
ja det var det.
Ja, det var det.
Hur som helst, här sitter vi i en trädgård på en uteservering bredvid en korsning.
Ja,
någonstans
i Sverige. Och precis. Solen skiner och vi kör igång. Som vanligt så fungerar den här podden med att vi startar med korta spaningar. Vi går över till ett tema och avslutar med en elevkrönika. Eller hur, Jakob?
Precis så, varje gång. Det är avsnitt 98 i ordningen. Och ja, det brukar bli så.
Ja, då kör vi.
Karin, om vi ska börja prata lite spanier då. Mm. Vad har du för spanier på gång?
Nej, jag har läst.
Du har läst? Oh.
Det händer ju faktiskt att jag gör det. Ganska ofta faktiskt. Men nu har jag läst Skolporten är ju ett magasin, ett forskningsmagasin som jag vill slå ett litet slag för denna veckan, tror jag. Först och främst. Utan att göra reklam. Så gör jag det ändå på något sätt. Men det är trevligt. Den brukar finnas på skolans lärarrum och sådana saker. Och det är ett väldigt liksom, ambitiöst magasin om skola och skolforskning, tycker jag. Så att är man liksom intresserad av det så ska man läsa det. Och i år, denna veckan, eller denna månaden, eller kvartalet, eller vad det är, så har man tema främlingsfientlighet och hur man jobbar med elever som har liksom främlingsfientliga åsikter och sådär.
Ja, visst.
Men det är inte alls min spaning, utan min spaning är för varje vecka, varje gång, varje nummer. Det var väldigt svårt det blev. Men varje nummer har de en avhandling av en specifik forskare som, på skolområdet som man lyfter fram lite extra. Och nu är det då konstaterat rent forskningsmässigt att skolvalet minskar likvärdigheten i skolan.
Mm-hmm. Hur då?
Ja, det är en forskare som heter Anna Ambrose. Eller Ambrose, jag vet inte. Mm. Som är doktorand i barn- och utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet. Som har undersökt i sin avhandling hur det fria skolvalet, alltså hur att välja skola påverkar eleverna, deras föräldrar, lärare och rektorer.
Mm.
Och det hon har tittat på tre typer av skolor. Hon har tittat på tre skolor.
Mm.
En skola som eleverna väljer till.
Mm.
En skola som eleverna, som är en bortvalsskola som man kallar den. Som folk hamnar på för att de inte har valt.
Mm.
Och sen en skola som har en tydlig liksom, pedagogisk marknadsföringsskola kallar hon dem. Alltså att vi har den här pedagogiska idén.
Mm.
Och det som på bortvalsskolan så är det tydligt att man har den idén om att ja, men det här vi är en så kallad invandrarskola, här är vi, har vi mer elever som inte vill något, som inte har ambitioner. Och det här strömmar alltså bland eleverna själva, bland deras föräldrar, bland lärarna och rektorerna. Och det är klart att det påverkar elevernas resultat eftersom man har de förväntningarna. Medan tvärt emot den skolan man väljer till då, där säger man att vi väljer skola för att vi, här är eleverna ambitiösa, vi vill mycket och så vidare. Och
ja, men det är ju en självbild. Men vad är kopplingen mellan det och skolvalet?
Jo, att eftersom vi har den här möjligheten att välja skola så skapar det de här, det förstärker de här klyftorna som finns i, som det förstärker helt enkelt. Den här visar då ur ett samhälleligt perspektiv så handlar det om allas rätt till likvärdig utbildning, som hon säger, att det blir ju inte det eftersom en bortvalsskola inte erbjuder en alltså för de individerna som går på den skolan så blir det väldigt problematiskt. Och det här vet vi ju egentligen, det här har du och jag pratat om massor med gånger, att vi har ju sett det. Vi som jobbar i skolan ser ju det, att det blir ju oerhört problematiskt om man sätter de som är ambitiösa och vill på en skola, medan det är klart att det är bra för den enskilda, och jag har skojat om det, att jag väljer ju skola till mina egna mål. Men det är klart att för samhället så skapar det här enorma klyftor.
Ja, just det. Ja, intressant, jag ska ta och läsa det. Jag får också den tidningen, men jag har inte hunnit läsa det, känns numret än. Så jag har inte kollat in så mycket på det. Men det låter ju helt klart intressant. De brukar ha ganska bra intervjuer med de här favoriterna. Så nu ser vi inte vi kan hitta det på deras hemsida. Och så lägger vi en länk från vår hemsida.
Absolut.
Så behöver man inte surfa runt så mycket. Så kan man bara gå in på skolporten.com.
Ja.
Det är värt att nämna att vi inte har några sponsoravtal som med dem. Utan det är bara en rolig grej. Det är en bra tidning som det vi varmt rekommenderar.
Och jag ska bara säga det, så att den här forskaren tar inte ställning till om det fria skolvalet är bra eller inte, utan hon menar mer att man behöver se över det om man vill värna likvärdigheten i skolan.
Just det. Jag satt och funderade på vägen hit förra veckan när vi inte träffades och spelade in, så var jag på var mina elever på skolresa. Och då var jag där och hälsade på en dag, så för det brukar man vara. Och direkt för det, för hos oss är det så att föräldrarna fixar det. De söker ledigt, de föräldrarna fixar det. Det har ingenting med formellt med skolan att göra, utan det är deras liksom grej. Men så brukar vi vara med den dagen alla våra elever där. För ena dagen åker 405, och de åker kanske tisdag och onsdag. Och så åker 500 onsdag och torsdag. Och så på onsdag när vi inte har några elever på skolan, då åker vi upp och är med dem. Och direkt så slår det för mig igen att liksom så här, och det är så här varje gång. Och jag blir aldrig klok på det, för det är så här, man lägger ner hur mycket energi som helst på värdegrundsarbete, bygga grupper liksom, allt sånt där och så. Och samtidigt känns det som att de stora genombrotten kommer när de kommer på en skolresa, de blir lössläppta och så får de bara hitta på saker själv. Det är då de liksom så här, bygger de relationerna. Det är då de liksom kommer vidare, det är då de någonstans alltså, kommer ihop sig som grupp på ett sätt som jag aldrig lyckas med själv. Och jag kan inte för mitt liv förstå det. Och det har varit så alla år. Ja, men eller hur? Och det är något jävligt fascinerande i det. Framförallt är det så. För det är inte det att jag är missnöjd med det vi gör. Absolut inte. Men det är så här, att möta dem när de kommer tillbaka några dagar efteråt. Det är som att de har liksom gått igenom något. En grupp som inte riktigt går att sätta ord på någonstans. Och då tänker jag så här, är det ett resultat av arbete som har gjorts tidigare? Är det så att det inte är det? Jag vet inte. Det där är alltså gruppprocesser i skolan och hur sånt där fungerar. någonstans känns det som att man kan inte styra det så mycket som man tror. Så.
Nej, och det kanske är, det är oerhört känsligt, tänker jag. Mm. Att en grupp påverkas av alla individer i en grupp. Och tar man bort en individ så påverkas hela gruppen av det. Och tillför man en individ så påverkas också hela gruppen av det.
Ja, visst. Och det är också så att när man tar en grupp och bara flyttar dem i miljö eller i format eller så. Istället för att säga, nu är det klockan 8:20, då ska alla ha det här. Nu är klockan 9:10, då ska alla gå ut. Nu är klockan 20:10, då ska alla ha det här. Och istället så liksom hittar man ett annat format som är liksom på något sätt, på ett annat sätt, på en annan plats och så. Så händer någonting som inte går att göra inom skolans liksom murar någonstans. Så. Mm. Inte för att jag tycker att skolan är dålig, absolut inte. Men det är bara så här, det känns som att man måste nästan ta dem någon annanstans för att komma vidare vid en viss punkt. Det kanske är det. Att man har så mycket erfarenheter vi tillsammans på ett en och samma plats i ett och samma format. Att det är liksom, man hittar, man blir för van i det. Mm. Och då utmanar man inte sig själv eller sina liksom mönster eller så. Nej, det kan vara från vem, vilka kompisar man är med eller vilka aktiviteter man hittar på eller vilka roller man tar eller så. Mm. Det är superfascinerande och varje gång jag är med om det så ser jag samma sak. Det är elever man ser från andra perspektiv. Det är liksom det är folk som vet att de här två skulle funka ganska bra ihop, men då, av någon anledning så är de aldrig tillsammans. Och plötsligt hittar de varandra och har skitkul eller liksom så.
Ja, så det kanske är det vi ska ta med oss. Att vi behöver göra mer andra saker för att bygga grupper. Jag vet inte.
Nej, inte heller. Men det var för en reflektion.
Men nu är det dags att köra tema.
Så får det bli. Yes, och veckans tema, Karin, är ju lite så här, men jag gillar det, det är inte himla uppstyrt. Det har att göra med Skolverkets nya generaldirektör, som heter Peter Fredriksson.
Så heter han.
Efter lite funderingar så får jag säga, just Peter Fredriksson heter han. Som är någon sorts utbildningsdirektör från Stockholms kranskommun, någonstans där. Som har nu blivit befordrad. Han verkar ju superbra, jag vet ingenting om honom, jag har sett honom, jag har inte hört honom. Så. Det enda som har kommit ut om honom. Ju en ganska obskyr historia. Inte obskyr historia, men en ganska märklig detalj. Eller hur?
Han har ju varit Håkan Hellströms lärare i svenska.
Eller hur? Precis. Ja. Och den ingen dök upp ganska så här från ingenstans liksom. Ja. Det är lite som när Anna Ekström blev minister. Som var löpsedlarna så här, från På spåret till regeringen. Och det är så här, ja, nu hoppar ni över en avgörande del i hennes kvalifikationer. Men...
Jo, men absolut. Men, och jag kan känna liksom att det är ju lite fascinerande att man liksom fokuserar på detta. Men det har väl också sagt att det här är fantastiskt för han har varit lärare och inte vilken lärare som helst. Han har varit Håkan Hellströms lärare och Håkan Hellström har tyckt att han var bra.
Just det, precis. Så det är egentligen, alltså det ger honom cred som bland skolor och bland lärare och så. För att någonstans är det så här, kolla, han måste vara en framgångsrik lärare för att Håkan Hellström är framgångsrik. Det är lite som den här talesättet, bakom varje framgångsrik man står en stark kvinna eller vad det är. Alltså någonstans så här, det känns som att bakom varje framgångsrik lärare så finns det framgångsrika elever. Eller är det tvärtom?
Tvärtom måste det bli då.
Nej, men det kan vara så också att han är framgångsrik för att han har framgångsrika elever bakom sig. Kolla, jag gjorde den här killen. Han hade inte alls varit en sån här sång- och dansman om inte det hade varit för Peter Fredriksson. Kanske inte, vad vet jag.
Nej.
Och så samma sak tvärtom, att så här, för att Håkan Hellström är framgångsrik, säljer mycket skivor, så antas Peter Fredriksson vara framgångsrik. Det är ju någonstans det som de här intervjuerna säger.
Ja, och man har letat fram gamla när han hyllar honom. Och då funderar jag lite på liksom så där att Peter Fredriksson är en god lärare. För att det är liksom lite dit vi ska komma. Vad är det vi... Alltså att Peter Fredriksson anses vara en god lärare. Mm. Och det tror jag med största sannolikhet att han också var en gång i tiden. Det har jag ingen anledning att fråga sig alls. Men det som är spännande när man läser vad Håkan Hellström menar när han beskriver den här läraren, det är att han var så fantastisk för han liksom lät oss skriva poesi och utveckla våra egna tankar.
Vänta lite, innan vi kommer in på den grejen. Egentligen den här grejen med att liksom man har en framgångsrik elev som beskriver att han var så himla bra och så. Det är ju egentligen lika sjukt som de är liksom lärarpriserna, om du tänker efter. Det finns ju en snarlikhet i det. Ja. Att man kommer in och säger att liksom den här enskilda individen är så fantastiskt bra och så. Och man tar bort, och det är ju både du och jag prisbelönta på precis det sättet, men det känns som att liksom man tar bort den människan från sin kontext på ett sätt som är sjukt orimligt liksom så. För han är ju inte bättre än sin chef, sin arbetsmiljö, sina lokaler, sin organisation alltså så att någonstans så här, det finns ju någonting lite perverst i att han skulle vara så jävla bra bara för att liksom, för den hyllningen, det kanske är det nya så här liksom, det finns ju någonting skit hierarkiskt i det som är ganska skumt. Alltså oavsett varför det finns motiveringar, så kommer in på dem också. Men om man börjar bara i den änden, så är det så här, det är ju en helt jättekonstigt antagande att han skulle vara fantastiskt bra bara för att. Men det sagt, så går vi in på det med kriterier och så. För det finns ju någonting i det också som du ser naturligtvis. Att liksom så här, vad är det som gjorde honom så himla bra då? Vad är det Håkan Hellström minns från honom?
Ja, men precis. Samtidigt så måste vi ju titta på då. Det finns ju liksom någonstans, måste vi ju. Han lyfts ju fram. Det finns en anledning att Fredrik Fredriksson. Jag menar, Håkan Hellström måste ju i sitt liv haft många lärare. Han lyfter fram en, och det är Peter Fredriksson. Och då måste vi någonstans titta på, vad är det som han tycker är så himla bra med Peter Fredriksson? Alltså någonstans så oavsett liksom, naturligtvis så är man ju en liksom en grej av sin kontext. Man är en produkt av sin kontext. Det är ju Peter Fredriksson också. Så är det ju ändå så att han lyfts ändå fram utav Håkan Hellström. Och då är det ju lite spännande, för det som han lyfter fram det är ju inte att han har lärt sig fantastiskt mycket om just ämnet svenska, kanske som att han faktiskt vill utveckla sitt eget skrivande och sin egen person i sitt skrivande. Han fick skriva dikter, och att han uppmuntrade eleverna och de här pojkarna att skriva dikter och uttrycka sig själva och sin egen känslighet och sin egen person. Och då handlar det ju, när man läser om det här, så handlar det ju väldigt mycket om Fredrikssons relation till sina elever, tänker jag. Alltså den här, hur nära han stod dem, hur han såg dem, hur han uppmuntrade dem, hur han fann dem där de var. På något sätt som egentligen inte står i någon läroplan att han ska göra. Nu undervisar han i och för sig i den, eftersom Håkan Hellström gick på, han är ju ett år äldre än mig, så då gick han ju den gamla gymnasieskolan som jag gick i, och den var väl förmodligen lite friare i sin läroplan, om jag misstänker något rätt.
Till och med alla läroplaner fram till den här har ju varit friare någonstans. På gott och ont.
På gott och ont, så det fanns ju naturligtvis en frihet i att jag skulle aldrig kunna ägna en tid åt att skriva poesi, vilket jag kan tycka är sorgligt, men det är ju en annan diskussion.
Men det finns två sidor i det, om jag ska bara ta en snabb passage ner för den vägen. För dels kan det vara så här, ja, den här läroplanen är striktare, man är mer kontrollerad och så. Dels kan det också vara så att vi fortfarande är inne i en inkörningsperiod. För vad som hände när Lgr 11 kom och Lgr 11 kom och så, var att den också kom med avsändaren, fan skärp er, sluta hålla på med så mycket fjantgrejer, nu ska ni göra det här istället. Så man gick från målstyrd skola, vilket ändå var ett förtroende för att lärare visste vad de höll på med någonstans. Till att ha med sig, nu ska ni göra de här grejerna, här är centralt innehåll, det här ska ni fixa. Så. Och då tror jag att det tog så hårt på vårt kollektiva självförtroende att man vågar inte vara kreativ. För man känner sig, okej, men nu skiter jag i allting jag kan, allt jag vet, och så gör vi det här istället. Och det har tagit oss 6 år att bli någonstans mer och mer så här, men jag vet att jag kan göra saker som jag vet att eleverna är intresserade av, och jag kan ändå följa det som står i läroplanen också. Alltså man behöver förhålla sig till den där läroplanen på en halv armlängds avstånd. Har du den för nära, så blir du inte riktigt den läraren du behöver vara. Liksom så. På samma sätt som att om du aldrig öppnar den, så jag var på en skola där alla de här läroplanerna de fick 2011 som jag fick ut från Skolverket, de stod i en bokhylla helt oöppnade för sig själv. Och det var en sån fin symbol för så här, herregud. Det kan man ju inte hamna, men man kan inte heller hamna där att liksom varje sekund av allt du gör måste representeras av exakta meningar i liksom så. För då kommer vi någonstans tappa bort oss också. Så det kan vara en sån grej också. Läroplanen är för strikt, eller så är det så att vi inte har byggt upp självförtroende att liksom lägga ner den ibland.
Men om vi, jag är med dig där, och det är en diskussion för sig själv. Men om vi tittar och vi åker tillbaka till vad är den här relationen till läraren? Den här nära relationen, den här som man ändå vill ha. Den är ganska, jag tycker den är svår. När man läser om bra lärare, jag läste nu också, om vi återgår till Skolporten som jag pratade om innan, så pratar man om lärarens betydelse gällande främlingsfientlighet. Och då finns det liksom en person som startar den här Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet som heter Savoš Drahti. Savoš Drahti heter han. Och han beskriver också en lärare som såg honom och som gjorde det möjligt för honom att utveckla den här organisationen som gjorde att han hamnade hos Obama sen och så vidare. Men det handlar ju så sällan om han lärde mig alla Amerikas stater och han var så, utan det handlar om en slags närhet, någon slags, han såg mig som person,
just
en slags
just
relation.
Precis. Alltså det var ju fascinerande, förra veckan så släppte Lilla Aktuellt, de har ju för fjärde året i rad så här Min lärare, där liksom deras tittare kan nominera sina lärare till liksom så här, jag har en så himla bra lärare. Och det är ingen tävling på det sättet, så det är inte som att de väljer ut den som de tycker är bäst, utan liksom de hyllar alla. Men så åker de ut och besöker en lärare så, för liksom DVD som behövs för tv-grejen tänkert. Så då var de på en skola i Malmö och liksom de knallade in på någon lektion så. Och det är som fascinerande för dem också, man tar sig efteråt och beskriver den här läraren som där eleverna får beskriva. Liksom så, ge en motivering eller förklara vad de tycker och tänker om den här läraren. Och förutom deras liksom djupa och genuina kärlek till den här liksom professionella människan så är det också så att det de beskriver är så här, det förutom så här, ordning och reda och han jobbar det här tekniskt och lyssnar alla och liksom att, så att han liksom äger klassrummet någonstans. Så är det så här att han får mig att känna mig bra, han får mig att känna mig glad och han är alltid rolig. Och liksom han bryr sig mer om oss än sina ämnen. Alltså vi är viktigare än ämnena liksom. Är grejer de säger. Och det där är ju någonting fascinerande. För det säger ju någonting ändå om framgång. Och det säger någonting om vad som är viktigt och så. Det gör det. Utifrån deras perspektiv och inte annat. Det kan ingen ta ifrån dem. Men samtidigt så vet jag ju att det finns tiotusentals lärare som så här får gåshud. Och liksom blodet kokar på dem. Om de måste tänka på det sättet. Och det är ju inte alls på något sätt så att man kan säga att det är dåliga lärare för det. Så det finns ju något fascinerande i det. Men det är lite samma sak ändå det du beskriver. Det som gör att de uppskattar dem så mycket att de nominerar honom till det priset och det som gör att han blir utvald och så, är att någonstans här kan man redan se i förväg deras berättelser om honom efteråt, när de har slutat någonstans. Och det där tror jag är något som vi måste jobba mycket mer med. Liksom, vad har man för berättelser om sin skolgång? När Håkan Hellström ser tillbaka på sin skolgång så minns han den här killen. När Savoš Drahti ser tillbaka till sin skolgång minns han den här läraren. Och så. Alltså det finns ju hela tiden de här liksom berättelserna som man skapar sig för sig själv. Jag vet, har du någon gång funderat på sig, vem var din bästa lärare genom skolgången? Då måste man också börja skriva liksom sin berättelse. Man måste fundera på sig vilka man väljer ut och vad man uppskattar och vilka kvaliteter och så. Och det där tror jag är... Alltså vi skulle behöva bli mer systematiska med det. Apropå en diskussion vi hade förra veckan om förtroendet för skolan eller liksom imagen av skolan eller vad skolans budskap är och så. Och att vi fortfarande tycker att det är ett sånt problem att alla människor har gått i skolan och därför tror man att de är experter. Det handlar ju någonstans om att vi inte är så bra på att hjälpa folk att skriva deras berättelse av vad skolan är. Och då tänker jag så här, om man har elevgrupper som är på väg att sluta och sen de ska ta studenten, de ska gå vidare till högstadiet, vad de nu har liksom framför sig någonstans. Hur gör man för att hitta bra ställe för dem att landa? Hur gör man för att hitta ett ställe för dem att liksom så här, just det här jag minns av de här åren? För men om jag ska vara självkritisk, jag har jobbat 7,5 år som färdiglärare. Jag har mött ett par hundra elever liksom, på min skola. Så. Det, en del av dem har säkert superbra minnen av vår tid tillsammans. En del av dem skulle säkert vara så här, fan vad skönt att det där är borta. En del av dem skulle säkert känna så här, det där var en transportsträcka, men det är mycket bättre nu, eller mycket mer intressant nu. Och det där tror jag ändå präglar också hur nära man har den kunskapen som man utvecklade under den tiden. Alltså om du minns tillbaka till så här, om jag ska vara väldigt specifik. Jag hade en mattelärare på gymnasiet som jag inte tyckte särskilt mycket om. Så, hon formade min inställning till matematik såklart. Men det är också så att så här, jag har ganska svårt att plocka fram den kunskapen. Även om jag lärde mig mycket och det är bra och så. Så jag har ganska svårt att minnas tillbaka till det. Jag hade en fysiklärare precis samma år. Som har en helt annan inställning och som jag har en helt annan berättelse kring. Eller så efteråt. Som gör att jag är mycket, mycket lättare att minnas saker vi gjorde. Eller liksom så här, saker jag lärde mig av det. Eller så.
För det är precis det jag sitter och funderar på. Ja. Nämligen, är det så att de här lärarna som har goda relationer. Är det de som också får, som ser sina elever, får högre resultat för sina elever? Klarar de sig bättre? Vet vi det?
Nej, vi vet ju ingenting om det. Men det känns ju som att det ändå är rimligt. Mm. Och jag tänker det finns också något fascinerande i att det här, just det, om jag ska gå tillbaka till Håkan Hellströmgren, att han liksom nämnde sin svensklärare på det sättet. Så.
Mm.
För det låter ju som att han beskriver en svensklärare som har ett ganska brett uppdrag. Och då börjar jag tänka att det här som har en stor dragning mot USA och amerikansk kultur och sådana grejer. Så, att liksom så att det känns som att det han beskriver är en engelska lärare på high school. Liksom. Så.
Ja.
Det är någonstans, jag vet så många människor som har berättelser från sin high school-tid som liksom, som beskriver någonstans här engelska läraren som en helt annan nivå av människa. Det blir som en livscoach, det blir som en mentor i livet, det blir som sin sensei. Vet du som andra ordet rätt?
Den döda poeter och källskapsläraren.
Just, vet han. Keating, jag vet inte. Ja, men precis han, exakt så. Precis han hade den här scenen, ställer sig på den här stolen och liksom såhär, varför står jag här uppe? Ja, för du blir längre. Nej, för jag vill påminna mig själv om att se saker från andra perspektiv. Det är en så jävla fjantig platitid någonstans, men det är också en grej som är så här. Som får alla de eleverna i den scenen att tappa hakan någonstans.
Mm.
Och det är så här, ja, det är uppdraget av en engelska lärare på högstadiet. Eller på high school.
Mm.
Som är naturligtvis gymnasiet, det vet jag. Men liksom så här, det är den personens uppdrag. För att det handlar mycket mer om att lära sig tänka. Eller lära sig bli människa.
Mm.
Vid sidan av att bara lära sig språket. Och det känns som att i Sverige med svensk kursplan och svensk kultur och svensk så. Så det känns som att svenskläraren på gymnasiets roll är fortfarande att göra dig språkligt kompetent.
Ja, och jag är lite rädd för precis det vi var inne på. Att, alltså Peter Fredriksson, han var ju lärare då i den gamla gymnasieskolan. Där det här var möjligt.
Ja.
Jag har fortfarande ett centralt innehåll som är väldigt styrt. Jag har ett nationellt prov som är extremt styrt. Vad det innebär. Jag hade en diskussion igår med en massa svensklärare om hur svenska 3 präglas av PM-skrivande. För det är nationella provet.
Just det.
PM som är en konstruerad av Skolverket, eller av...
Av
staten konstruerad textform som inte finns någon annanstans. Och det är liksom, ja visst vi kan säga att det är en form av minirapport, men ingen annanstans i livet har jag råkat ut för att jag behöver skriva den här typen av text.
Nej.
Som är extremt strikt i sin form. Och det här övar vi till döden, för eleverna tycker att den här strikta formen är skitsvår. Och jag lägger så ofantligt mycket tid. Och det får ju då ta till konsekvens att det tar bort litteraturläsning, förhållande till författare. För att eftersom eleverna tycker det här är så svårt, och eftersom jag vill, och eftersom det på något sätt har smugit sig in i kunskapskraven att, det står att de ska kunna skriva vetenskaplig text. Och vad är vetenskaplig text? Vi skulle kunna diskutera det i evighet. Samtidigt som lärare runt om i Sverige är helt övertygade om att kan inte eleverna skriva ett PM, nej, då är det inte godkänt betyg i svenska 3.
Nej, ja, men precis så. För det är det som är fokuset. Det är det som blir grejen.
Och ja, och då kan jag ju känna någonstans att då tappar vi ju hela den här grejen. Utvecklar vi skrivkompetenta människor när vi är så fasta i vår form?
Ja.
Kanske är det så att ett språk, som vi ändå, det är ju det som vi är satta att utveckla. Ett språk kräver litteratur, det kräver engagemang, det kräver att man
det
ska skriva.
Det kräver mänsklig tillväxt någonstans.
Ja.
Alltså, får du inte växa som människa så kan du inte heller växa med ditt språk någonstans i det. Känns det som att det ändå hänger upp någonstans. Och om du kollar på liksom en amerikansk struktur, en engelsk struktur, så, det är ju inte som att de är mindre ämneslärare för det. Bara att man tappar inte bort människan i det. Alltså nu låter, man, så här, nu låter jag som världens mest låg- och mellanstadielärare som är askritisk mot ämneslärare. Det försöker jag inte vara, för jag ser att det finns en superbra poäng i att få fördjupa sig inom ett område. Och det också så att det hjälper människor att bli på det hela bättre. Så, eller kunnigare. Men jag menar, det är ändå så att liksom, det fattas någonting i det. Jag är inte alls säker på att vi har strukturer där alla elever får det som Håkan Hellström fick av Peter Fredriksson. Så.
Nej, men frågan är ju, hur lär man ut det här? Vi har en skola som är så strikt som vi ändå har. Vi kan konstatera det. Där det centrala innehållet och alltihopa är liksom uppstyrt. Men, och en lärarutbildning som vi håller på att bråka med hela tiden. Men kan man lära ut det här?
Ja, alltså det är svårt. För att börja så kan man tänka att det är väldigt mystiskt. Liksom hela det här, det sättet att beskriva läraruppdraget. Så, och det är väl också det som gör att vi historiskt dras med en idé om att man måste vara personligt lämplig. Liksom så. Det finns en lämplighetsaspekt av att vara lärare och så. Det är det som gör att vissa människor är så här, man inte automatiskt kan säga att alla lärare är bra lärare. Eller det är det som, tycker man i alla fall. Eller det är det som gör att man inte automatiskt kan säga att en person som har gått lärarutbildningen och har en lärarlegitimation i sig är bättre än en person som är outbildad. Eller så. Att man inte bara kan säga det just utifrån de här aspekterna. För att Du kan ha hur många akademiska poäng som helst. Du har fortfarande inte fattat den här X-faktor-grejen. Mm. Så har du fortfarande inte kommit in i det. Så. Mm. Med det sagt är det ingen som blir sämre av att gå lärarutbildningen. Så liksom, har du en massa människor som har fattat de här grejerna men som inte har sin examen, ta din examen då. Bara som en sidospår. Men det finns ändå en aspekt av det där. Och det, på ett sätt så är det så här, jag tror det är viktigt att du får vara mystiskt. Jag tror det är viktigt att vi ändå erkänner att det är någonting som betyder jäkligt mycket. Fast att vi inte exakt kan säga vad det är för någonting. Samtidigt måste man också mygga av det mystiska. Mm. För så länge det får vara bara ett frågetecken så är det öppet för tolkning av vad som helst.
Mm. Mm.
Då kan det vara så här, nej, men för att jobba på den här skolan så måste du... Alltså man kan ha massa idéer om vad som är kvalitet. Jag tänker vi har religiösa friskolor där du måste liksom bekänna dig till den religionen för att ha den X-faktorn. Vi hade en historik där man hade småskolefräkare som fick liksom göra sångprov för att komma in på lärarutbildningen. För man tänkte att så här, men att sjunga och spela, det är någonting en fröken måste kunna.
Mm.
Så det blir också en del av den mystiska illusionen av vad man ska göra som lärare.
Mm.
Hela konstruktionen att vi fortfarande kallar lärare för fröknar är också en del av det. Men jag tror också att det finns ändå forskning inom ungefär samma område som ändå liksom tar det steget framåt. Kolla på för exempel den med undervisningsrelationer som blir ganska urvattnat begrepp. Men liksom, från början kommer ju det från forskning som visar så här, om du kollar på för exempel Anneli Fridin som har blivit omnämnd i skolporten för att cirkla tillbaka till det.
Mm.
Så liksom, hon har studerat så här, vad är det framgångsrika lärare gör? Hon har, haft, så här, hon har frågat en massa lärare i enkäten, så här, vilka lärare känner du i din närhet som har... Som är framgångsrika på det här X-grejen. Så. De har liksom bra hand med barnen, vad det nu är. Eller så. Och så har de liksom hittat de lärarna och i detalj kartlagt dem. Och studerat dem och sett vad är de för skillnad i praktik, i värderingar, i uppfattningar, i traditioner. Så. Jämfört med alla de andra lärarna som har frågat först, som är liksom ett tvärsnitt. Så. Och då kan de komma fram till 5, 6, 7, 8 grejer som är så här, det här är saker som de här lärarna gör annorlunda. Då är inte det så himla mystiskt längre. Då finns det någonting som är väldigt så här... som går att ta på eller som går att fundera på som fortfarande är svårt att bara säga härma och kopiera, vet jag, för jag har ägnat ett par år att försöka härma och kopiera det hon forskar på något plan. Men liksom det finns ändå någonting i det som är såhär, just det, jag behöver påminna mig själv om de här principerna, för det vill jag stå för att komma närmare det, så det behöver man inte liksom.
Och jag tänker ju ibland att när man, men vi står ju varje dag, och det är det här som är så svårt när man ska förklara vad vårat jobb går ut för. För jag står ju varje dag inför beslut, om jag har en stökig elev som jag är irriterad på. Och som jag måste säga till ofta, att nu måste du göra det här och själva gruppen. Då kan jag ju bestämma mig för att, då vet jag ju att om jag investerar några timmar i att... i den här eleven, i korridoren, eller liksom timmar, ja men såhär att jag, nu sitter
det
den här,
känns som att i genomsnitt så pratar man med elever ett par minuter om den.
Ja, alltså, liksom, men om vi tänker på snitt att jag tänker,
skulle du lägga 10 minuter med en elev, så är det ett hav av tid.
Ja, men så är det. Men om jag tänker man ser den här eleven inte göra någonting dumt i korridoren, man slår sig ner och pratar, men hur är det? Hur är läget? Vad tänker du på nu? Hur trivs du i skolan? Hur är det? Bla, bla, bla. Och pratar om liksom helt andra saker. Då kan jag skälla lite, då blir mitt skällande en annan gång liksom mer underbyggt, för att du vet ju den här eleven att jag någonstans bryr mig om eleven. Och att då tar den mitt ämne mer på allvar. Precis som om jag liksom försöker att, för att ofta när man har då de här relationerna med de här eleverna som man är trött på, som man tycker är jobbiga, där måste man ju lägga ner extra mycket tid, för det är ju en professionell bedömning man måste göra, för jag är ju ändå någonstans professionell. Jag kan ju inte bara bestämma mig för att den här eleven är jobbig, den skiter jag i, för att det är ju inte professionellt.
Men
och då där någonstans så är det ju inte, för att ibland kan jag känna att den här typen av relationer, kompisrelationer som det elakt kallas med elever, det fördöms, och det ska man inte vara, man ska vara professionell. Men jag kan tycka att den här kompis inom citattecken relationen med elever faktiskt är just det allra ytterst professionellt att ha.
Inom vissa gränser, inom vissa ramar, om man tar ansvar
absolut.
För att det blir liksom, så absolut. Om du jämför det med andra branscher för exempel, om du jämför med liksom inom vården, så pratar man om så här bedside manner, liksom vilket handhavare man har, eller hur man bemöter folk som man känner sig trygg och säker och att det känns liksom hoppfullt och så. Det handlar ju om att man lär känna en person lagom mycket för att känna sig lugn, jag har koll på läget. Så. Är du en person som aldrig lär känna dina elever, så kan du aldrig förmedla för dem, så här, jag har koll på läget.
Nej.
Och då behöver man inte gå mycket längre än så. Kollar du inom liksom, nu vill inte jag se elever som kunder, men om du jämför med för exempel någon som så här, säljar profession och så, så är det enda verktyget du har dig själv och relationen du har till dina kunder. Någonstans, just den dimensionen kanske man kan överföra till lärare, det att det enda verktyget vi har egentligen är ju vi själva. Så. Mm. Sen ska inte vi sälja någonting på det sättet, men det handlar om att bygga förtroenden. Att få liksom så, om man ser det till ledarskapsaspekter, liksom, hur blir man chef, hur blir man liksom politiker och så. Man pratar om så här, okej, om vi ska ta det till, dra till sin spets, så här, statsminister, hur gör man så att de blir liksom, så, de känns statsmannamässiga? Liksom så. Mm. Vad är det som gör att vissa lyckas med det och andra inte? För det är ju egentligen det du vill komma åt, fast på en mycket, i en mycket mindre skala. Så, eller? Mm. Men det är fortfarande en grej, man känner sig, det här är en person som... som jag är bekväm med som min ledare i livet någonstans. Det är det vi är ute efter.
Ja. Och då får man, då blir man Skolverkets generaldirektör. Det är så man blir det.
Det är så man blir det. Och jag tänkte, vi gjorde en intervju med Skolverkets förra generaldirektör, Anna Ekström.
Ja.
I en villa i Visby som jag aldrig kommer glömma.
Nej.
För det första undrar jag så kommer Peter Fredriksson få låna samma villa. Det är en grej jag går fundera på. Men framförallt så tänker jag så här, det hade varit fantastiskt roligt att göra en intervju med honom.
Det är ju någonting vi måste bara se till att få göra.
Vi måste ju landa honom. Om inte annat för att fler lärare behöver höra honom prata, tänker jag.
Ja, men det är vårt sommarmål. Vi måste lokalisera var Peter Fredriksson befinner sig och prata med honom.
Just det, jag vill veta om den här villan framförallt.
Ja.
Hörrni kära lyssnare, tack för att ni har varit med oss. Här kommer en elevkrönika.
Jag ska berätta om prov. Jag tycker att prov är, det blir lite nervöst, men det blir ganska bra sen efter, så kan man känna sig lite stolt. Jag känner mig stolt över att man kanske har klarat det, eller man har, ja. Jag tror att man måste ha prov, för det kan vara ganska bra att lära sig lite, eller att, eftersom när man börjar i sexan så kommer man kanske ha lite mer prov. Och då kan det vara bra att veta hur det känns. Alltså man kan ha några prov när man börjar i fyran eller femman. Jag tycker inte att man ska ha prov innan fyran eller femman. För det kan bli lite svårt och man kanske blir väldigt, väldigt nervös och ja, inte lita på sig själv. Typ. På vissa skolor får man ju poäng, men inte på alla. Och det kan ju vara helt okej, men... vissa kanske inte tycker om det, men några tycker ju kanske att det är väldigt kul. Men vissa kanske är, oh shit, nu blir det prova, vad ska hända nu? Och det var allt för mig, hej då! Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam och